Och Einar, han har blivit känd för att han utgör en viktig del i nedbrytandet av nordisk ungdom. För att kultureliten velat hitta någon som just honom och lyfta fram honom. En svensk som står fram och gör den här typen av musik. Det finns tiotusentals, det finns kanske hundratusentals svenska ungdomar där ute som aldrig någonsin skulle ta till sig en rappande eller arab för att de helt enkelt och naturligt inte kunde identifiera sig med dessa, men som trots det har haft Einar som sin allra största idol.
Välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 78:e avsnitt och jag heter Fredrik Weiland. Med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hallå, hallå!
God afton!
God afton, hur står det till?
Det är bara fint, tack. Absolut.
Bra, bra. Jag hoppas att jag inte kommer låta allt för så. Jag har varit radiootrogen idag, så jag har spelat in den. Ja, spelat in radio. Vi har diskuterat ganska komplexa frågor också. Och gjort lite annat kamparbete däremellan. Men det ska nog gå bra. Jag har hinkat i mig lite kaffe nu. Så att...
Du skulle inte göra reklam för den radion du medverkar i heller. Du skulle bara hinta det lite så.
Nej, vi har ju lagt ut den. Det är Mimersbrunn. Vi spelar in det här programmet nu på söndag kväll och tidigare under söndag dag så har vi spelat in Mimersbrunn och lagt ut det. Så det kan man lyssna på Nordisk Radio.
Jajamän.
Bra, bra. Nej, men jag tänkte faktiskt jag tänkte återkoppla till Mimersbrunn för att vi diskuterade bland annat förintelskonferensen i Malmö och till den relaterade frågor som rör judisk maktrörelsen, vitskuld, förintelsen, sådana här saker. Men en sak rörande det som vi inte tog upp och som ingen annan riktigt har tagit upp i någon podd heller tror jag, var vad Morgan Johansson utlovade till sina judiska herrar dagarna efter konferensen. Det har Nordfront skrivit om däremot. Och det Morgan Johansson har gjort är att han har gått ut och lovat att regeringen nu ska utreda möjligheterna att åstadkomma ett förbud som ska bestraffa den som ägnar sig åt att, citat, offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande, slutcitat, av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Vi har ju talat om att de i regeringen vill genomföra ett förbud tidigare. Men det är väl först nu vi får lite detaljer kring det. Och det här var ju en sån detalj. Och jag tänker två saker när jag hör det här. Det ena är ju att när det kommer till förintelsen så ska det alltså vara kriminellt. Att exempelvis säga att judarna med sin krigsförklaring mot Tyskland. Judars inblandning i det bolsjevikiska skräckväldet i Europa. Och därmed deras inblandning i otaliga massmord och terrordåd i Europa kan ha lett till reaktioner där man åtminstone kan förstå en sån sak som förintelsen. Det ska vara kriminellt. Det ska vara kriminellt att säga att okej, förintelsen har ägt rum, men vad rör mig som lever i Sverige idag? Är ens viktigt? Och det ska vara kriminellt att tänka själv och faktiskt ge uttryck för åsikten att jag tror inte på förintelsen. Det är i alla fall så jag tolkar det Morgan Johansson säger. Och det lämnar ju faktiskt inte så mycket utrymme för egna tankar med den här lagen då, om den går igenom. Det andra jag tänker på är att om det kommer vara olagligt med offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott som inte riktas mot judarna, som kanske till och med utförs av judar och riktas mot europeer. Då tänker jag exempelvis på de cirka 2 miljoner våldtäkterna på tyska kvinnor efter kriget som dirigerades av den judiske propagandisten Ilja Ehrenburg, som i sin propaganda uppmanade soldater i Röda armén att med våld bryta de germanska kvinnornas rashögmod och ta dem som rättmätigt byte. Kommer det också vara olagligt för en tidning som Dagens Nyheter att urskulda de allierades terrorbombningar av civila tyskar, civila japaner och andra, med att det var ett pris värt att betala för att stoppa deras hemska regimer? Nej, såklart inte. Men formuleringen, Morgan Johanssons formulering är ju så luddig, så vem vet? Morgan Johanssons uttalande kring utredningen visar också att man redan nu öppnat upp för att skylla ett åsiktsförbud på EU. Han påstår att det finns risk att Sverige hamnar i EU-domstolen om de inte stryper människors åsiktsfrihet i den här frågan. Och han vill också att förbudet ska gälla de som skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Däribland då tidningar, radio och tv. Alltså exempelvis motståndsrörelsen.se, nordfront.se, nordiskradio.se också. Och det här förbudet, som jag ser det, är riktat mot sådana som sprider revisionism i Sverige i allmänhet. Och de där tre aktörerna jag precis räknat upp i synnerhet. Precis som regeringens tilltänkta förbud av rasistiska organisationer är tänkt att stoppa Nordiska motståndsrörelsen. Och att de samtidigt blir belönade av World Jewish Congress som har krävt just detta. Palestinier och araber i Sverige har kanske kastat en tändare mot en jude i Malmö. Eller sagt något ofördelaktigt. Eller skrivit på en jacka tillhörande en judinna. Sådana saker. Och allt sånt är ju såklart mycket värre än alla gruppvåldtäkter på svenska kvinnor. Men det är ändå relativt få av dem som i Sverige ägnar sig åt revisionism. Utan det är ju vi som gör det. Så det handlar inte om att stoppa dem, utan det handlar om att stoppa svenskar från att uttrycka sig fritt, från att organisera sig och så vidare. Jag tror inte att det här går igenom. Men om det skulle gå igenom så tror jag faktiskt att de skjuter sig i foten. Om man ser till situationen idag så är det faktiskt så att vanligt folk struntar blankt i den här så kallade förintelsen. Och jag förstår att vissa ser det som en oerhörd fräckhet att bara en bråkdel förstå att man måste knäböja för Guds utvalda folk. Men så ser det faktiskt ut. Om man däremot förbjuder så kallad förnekelse av förintelsen så kan jag ge mig fan på att väldigt många kommer intressera sig för den här frågan om den blir förbjuden. För då blir den också spännande. Och det kommer att vara till vår fördel och till de utvaldas nackdel. Eftersom det här nyfunna intresset kommer grunda sig i frågor som vad är det som gör att det är förbjudet? Vad döljer man? Så visst, går det igenom så kan vi inte längre ifrågasätta bluffen på samma sätt. Och just det ifrågasättande har ju faktiskt lett till att väldigt många har vaknat upp. Men det kommer också vara mycket enklare att säga att judisk maktrörelsen styr över svensk lag. Den styr över vårt rättsväsende, över våra folkvalda. Och att judarna som grupp har en särskild lag som skyddar dem just från kritik. Man kan som sagt varken urskulda, förneka eller förringa oförrätter mot judarna enligt svensk lag. Och jag tror inte att de tjänar på det. Hade det varit direkt efter andra världskriget eller att man hade varit ett land som på något sätt hade haft någon delaktig i den här så kallade förintelsen, då hade man ju förmodligen lyckats. För då hade ingen vågat protestera. Men nu tycker jag bara att det framstår som taffligt, dåligt tajmat och väldigt ogenomtänkt. Så det är väl vad jag tycker om den frågan, men vi får väl se. Vad säger Lindberg? Om det kommer ett förbud mot att förneka förintelsen, kommer vi lägga oss ner och dö?
Ja, självklart. Nej, det kommer vi såklart inte. Jag är ju också precis som dig. Alltså, nu vet man ju att det här är inte en klar lagtext som han föreslår. Så att Men just som den låter nu så låter det ju väldigt intressant just det här med att flagrant förringande av folkmål. Alltså det kan betyder ju att tänk om det här blir en sån lag som hets mot folkgrupplagen som är lika luddig, lika gummiparagraf som kan tolka med tolkningsfakta och allt vad det är på alla möjliga vis. Då skulle man en sån vag term som flagrant förringa, som dessutom det ska användas tolkningsfakta på, det kan ju leda till vad för något som helst. De kan använda det till ett ja, jag vet inte vad.
Jo, det är ju väldigt brett och väldigt luddigt.
Precis, det är bara fantasin som sätter gränser vad en sån som Ingblad skulle kunna få det till liksom.
Jo.
Nej, det är väl tveksamt att det kommer att se ut så. Men självklart kommer det inte stoppa oss och självklart så kommer vi ju som alltid att hitta vägar runt. Sanningen ska ju fram liksom. Så lär det sig även i de här frågorna.
Sanningen blir ju kraftigare också när den är förbjuden.
Jo. Ja, men så är det. Jag tror absolut att den vita pillerdelen av hela din inledning stämmer nog väldigt, väldigt bra den också. Att det faktiskt kommer leda till ett ökat intresse av de här frågorna.
Mm.
I sammanhanget kan du också, även om ja, det har ju definitivt med din inledning att göra men ändå inte, så är det ju att vi väl också i detta forum, jag har ju redan hyllat våra aktivister i Malmö i Radio Nordfront. Jag har ju också varit radioutrogen. Men ja, så därför får jag väl även en ledarperspektiv bara säga riktigt bra jobbat där på Förintelsekonferensen. Den här nationalsocialistiska Larsson som väl knappast någon kan ha missat och som även har spridit svallvågor runt om i världen. Senast nu så var det väl var det The Daily Show eller The Right Stuff eller ja, som hade uppmärksammat det i alla fall och sådär. Så att de gillade också aktionen i varje fall. Vilket jag förstår, för att det var en helt fantastisk aktion.
Ja, och Ahab också som var med Nordic Frontier här dagarna. Tyckte också att de var väldigt, väldigt bra. Mm. Så att, ja, jag har inte hyllat en podd, men jag hyllar till alla jag känner.
Ja.
Grannar, kollegor, arbetskollegor. Alla möjliga.
Jo, Nej, men det var en...
Riktigt bra.
Det var det. Och som jag sa i Radio Nordfront och som jag har skrivit i en artikel på motståndsrörelsen.se. Det är precis den typen av aktioner som verkligen jag vill ska definiera vilka vi i Nordiska motståndsrörelsen är. Som en verkligt revolutionär organisation. För det där var riktigt revolutionär aktivism.
Och tänk dig när det blir så att det blir förnekelse blir olagligt om det nu blir det. Då kommer ju sådana här aktioner få 100 gånger mer sprängkraft.
Dessutom. Så är det. Så är det. Så är det. För det här var ju som vi också uttalade lite där i Radio Nordfront och som även har framgått i intervju med aktivister och sådär, så de var ju förberedda på att de skulle gripas. Kanske inte riktigt för vad visste de inte, men att de skulle gripas för någonting, det var de rätt säkra på. Så att förintelsen hade varit olaglig att förneka hade ju inte heller stoppat dem, för att det hade bara varit liksom ett lagbrott till i mängden i sådana fall.
Jo.
Så är det.
Och så lyckas de finta bort, jag vet inte hur många tusen poliser, men, och även försvarsmakten bevakar i luftrummet och krypskyttar på taket. Det är ju fantastiskt.
Ja, jo, så är det.
Riktigt, riktigt bra.
Mm.
Yes, ska vi lämna förintelsen bakom oss?
Ja, men vi gör det. En gång för alla.
En gång för alla. Vi får se om vi återkommer.
Ja, precis.
Lindbergs betraktelse.
Ja. Jo, för en gångs skull ska jag ta upp och prata lite grann om en nyhet, jag också. Så det blir lite nyhetsinriktad inledningen här med ditt också. Då. Men,
spännande.
Eller det är i alla fall, även om det är ett par dagar sedan nu, så är det i alla fall en nyhet fortfarande när vi spelar in det här. Men jag misstänker att det också är någonting som det kommer att pratas om under en ganska lång tid framöver. Och det jag tänker på är avrättningen av den så kallade artisten och gangsterrapparen Einar. Och när vi spelar in detta, så nu vet jag inte, pratade ni någonting om Einar i Mimos Brunn?
Nej.
Nej. Nej, men då så när vi spelar in det här så är det i alla fall ingen annan som har uttalat sig om Einar i Nordisk Radio. Men ungefär samtidigt som vi spelar in det här så vet jag att de hade det som ämne också i Radio Nordfront. Så Jag tar en liten risk här att något av det jag ska säga redan har sagts, men i sådant fall så var det alltså oavsiktlig synkronicitet och inte någon kopia.
Mm.
I alla fall så Einar, alla vet väl om det vid detta laget, men det var ju en 19-årig etnisk svensk kille som sköts ner på öppen gata med flera skott i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Han var trots sin ringa ålder den mest spelade artisten på Spotify för förra året och den tredje mest spelade artisten förra året. Så vi pratar alltså om hundratals miljoner spelningar på Spotify. Och med all sannolikhet så kommer han ju nu med sin död också överlägset toppa listan även detta året skulle jag tro i varje fall. Men vad ska jag nu säga om den här händelsen då? Jag skulle ju givetvis kunna sörja. Jag skulle kunna klandra mångkulturen för att ligga bakom ytterligare ett mord på en svensk. Jag skulle kunna vara arg och prata om det ökade grova våldet som kryper allt längre ned i åldrarna och om främlingsgängen i förorterna som totalt kontrollerar hela stadsdelar utan att polisen varken vill eller kan göra något åt saken överhuvudtaget. Och även om inte det här är felaktigt på något vis, det är ju så, det är fakta, så ska jag ändå säga att jag kommer inte hålla någon tyst minut. För jag sörjer inte och jag är inte så där jättearg heller faktiskt. Självklart så förstår jag och känner med familjens sorg. Jag är ingen psykopat. Och jag tänker inte heller gå så långt som att säga att Einar förtjänar det där han råkar ut för. Men samtidigt låter man sitt barn knarka och involveras i gängkriminalitet så man kan ändå inte vara helt förvånad när det leder till någonting sånt här i det samhällsklimatet vi lever i. Einar, han var inte den oskyldige pojke som han ser ut att vara när man ser bilder av honom. Vid dödstillfället så var han till exempelvis misstänkt för en allvarlig knivhuggning och för att försöka stjäla ett tjänstevapen från en uniformerad polis. Men än viktigare än det, för egentligen så bryr inte jag mig så märkbart om den typen av kriminaliteten jag räknar upp. Så vad som är betydligt viktigare och mer intressant, det är ju att i texterna till hans musik så glorifierar han knark och han glorifierar våldsbrott för att tjäna pengar. Inte för några ideologiska syften utan för egocentriska syften. Han rappar om att skada folk för att man ska kunna köpa bling-bling och häftiga bilar. Han bryter dessutom så mycket i sitt uttal och använder så många utländska ord och uttryck frekvent att jag faktiskt inte kan tänka mig att någon hade trott på att han var svensk om de bara hade hört hans musik utan att se honom. Vidare så vill jag hävda att Einar knappast har blivit känd för att han hade någon särskilt stor talang. Alltså lyssnar ni på hans musik så låter det minst sagt för jävligt. Det låter precis lika illa som Haval och Yasin och allt vad de här nya stora så kallade svenska gangsterrapparna heter. Och jag säger inte det i egenskap av en patriot som hatar mångkultur för att det finns extremt många uiggers, araber och n**a som gör så otroligt mycket bättre musik än vad det här är. Jag säger inte det som en rockare som hatar hiphop, för det finns väldigt mycket hiphop som är avsevärt mycket bättre än detta. Och jag säger inte det som en allt äldre medelålders man som inte förstår dagens musik. Nej, för det finns så kolossalt många bättre artister som har sett dagens ljus de senaste åren än detta. Nej, jag säger det för att det helt enkelt är riktigt, riktigt dåligt. Och jag i ärlighetens namn har svårt att tänka mig att någon egentligen, om man bara tar bort hypen, om man bara tar bort det här vad man ska tycka, faktiskt tycker att den här musiken är riktigt bra. Jag kan inte förstå det.
Jag tycker sån som Petter, nu är vi tillbaka på min tid, avsevärt mycket bättre.
Absolut, jag håller med. Och, då,
och fram,
Kanske inte Petter så bra, men jämfört med detta så är det ju det.
Jo, men man, det är ju det man känner till. Alltså, sådana, men ta sådana som Eminem då, för ta ett känt, band som alla, känt namn som alla känner till.
Eminem är ju fruktansvärt bra jämfört med detta. Fruktansvärt bra. Ja. Nej, alltså det krävs liksom ingen direkt talang för att göra det som Einar har gjort. Man behöver inte ha någon sångröst. Man behöver inte kunna spela något instrument. Det enda man egentligen behöver kunna göra det är att skriva lite rimmande text. Och egentligen inte ens med riktig svenska, utan man kan ta hjälp av en massa lånord och konstiga uttryck hit och dit för att hitta sina rim. Sen mixar man det lite i sin dator. Och sen handlar ju allt om image och tur, skulle jag vilja säga, om han blir känd eller inte. Och Einar, han har blivit känd för att han utgör en viktig del i nedbrytandet av nordisk ungdom. För att kultureliten velat hitta någon som just honom och lyfta fram honom. En svensk som står fram och gör den här typen av musik. Det finns tiotusentals, det finns kanske hundratusentals svenska ungdomar där ute som aldrig någonsin skulle ta till sig en rappande ner eller arab, för att de helt enkelt och naturligt inte kunde identifierat sig med dessa, men som trots det har haft Einar som sin allra största idol. Genom Einar så har också de här svenska ungdomarna börjat prata om bre, gussar, bror och Einar. Genom Einar har också de börjat se upp till grabbarna från orten, alltså svarts från gettot. Genom Einar så har de börjat med droger. Genom Einar så drömmer de nu om ett egocentriskt liv med totalt urspårat och dekadent vältrande i materialism. Genom Einar har flera av dem formats från potentiellt stolt vit ungdom och motståndsmän till att bli hopplöst förlorade avskräden, knarkande wiggers som i bästa fall kommer ligga utslagna av heroin och således åtminstone inte stå i vägen när revolutionen vunnits och vi ska rensa upp no-go-zonerna. Det är inte främst Einars förtjänst eller Einars fel att han blev just Einar och att han nu är död. Det är egentligen inte heller Einar jag anklagar för att förtappa vår svenska ungdom. Han är blott en produkt och således ett offer av sin tid. De som jag verkligen ställer till svars, det är systemet. Och det är den styrande, självutnämnda eliten. Det är de som genom skapandet av fenomenet Einar nu har ännu mer blod på sina händer än de redan hade förut. Hade det inte varit Einar så hade det varit någon annan. Men de skyldiga är de samma ändå. Einar är död, men de skyldiga kommer att bestå. Einars Rinkeby-svenska har tonat ut en gång för alla. Men rösterna från banken, de fortsätter skrika och de skriker allt högre. Det är utsugarna som ska stå till svars och deras makt som måste tillintetgöras. Och det är långt innan vi ens behöver fundera på att ta oss ut i de växande förorterna. Med allt det sagt och allra sist, något helt annat men ändå lite på samma ämne. Om du är ett Einar-fan som halkat in och lyssnar på det här av någon anledning, kolla in Mr. Bond eller kolla in Cyclone Boom, så ska du se att det går att få hiphop utan att det nödvändigtvis måste vara anti-vita texter. Och tycker du när du lyssnar på dem att de känns för amatörmässiga eller att de rent av känns för radikala så du blir lite skrämd av det, så kanske du kan börja med Tom McDonald eller Vinnie Pass möjligtvis eller någonting, vad vet jag. Där är jag nöjd med min betraktelse. Tack.
Tack själv. Jag har en liten fullfråga om Einar. Har du gått igenom hans låttexter till detta avsnitt av Ledarperspektiv? Det lät så.
Jag har kikat lite grann på det. Det stämmer. Jag kände dock till Einar sen innan i och med att jag har barn. Och jag vet när Einar var som störst för ett par år sedan. jag tror det var 2019 han hade sin största hit. Och då vet jag att en av mina söner som då går på en helt etniskt vit homogen skola, han sa att i stort sett alla killar på hans skola lyssnade på Einar. Alla pratade om Bror och Gussar och Bre, och alla pratade om Orten och hur häftigt det var. Alltså så att han hade, Einar hade på den här tiden i varje fall format en helt etnisk vit homogen skola till att bli Uyghurs. Så att jag kände väl till Einar redan innan detta, men jag kikade lite extra på hans text nu inför det här avsnittet, ja.
Ja, vad gör vi inte för er kära lyssnare? Vi gör vår research. Vi går till och med genom Einars låttexter till ledarperspektiv. Det är perfekt.
Jajamän.
Ja, vi går vidare till påståendet. Och vi ska i dagens avsnitt totalt bygga ihop segmentet påståendet med segmentet den ideologiska, taktiska, filosofiska frågan. Vi ska börja med att utgå från en artikel som publiceras av den svenskfientliga underrättelseorganisationen Expo, som har rubriken Vem blir extremist? Där en hel del påståenden kommer radas upp som du ska få bemöta. Och sen väver vi alltså samman detta sömlöst med den ideologiska, taktiska, filosofiska frågan för detta avsnitt, som blir Vem blir aktiv nationalsocialist? Så egentligen kan man alltså säga att avsnittet idag handlar om en enda fråga, men som ställs från två olika håll. Från våra fienders synvinkel och vår egen. Vem blir extremist? Vem blir aktiv nationalsocialist? Vad säger du, Lindberg? Tror du vi kan få upp något vettigt på de här punkterna?
Ja, det får vi väl verkligen hoppas. Vi brukar inte misslyckas, så att något spännande och intressant ska vi väl kunna säga.
Då börjar vi alltså med att läsa ur en artikel som Expo publicerade förra året, som går under titeln Vem blir extremist? Där de intervjuar den norska så kallade professorn Tore Bjørgø. I intervjun berättar Bjørgø att extremister är människor som, citat, legitimerar våld som ett sätt att uppnå politisk förändring, slutcitat, och som, citat, avvisar demokrati och universella mänskliga rättigheter, slutcitat. Och att detta då skulle förena såväl nationalsocialister som radikala muslimer och individer som tillhör den antirasistiska extremvänstern. Vidare svarar han att det finns fem idealtyper som blir extremister och att dessa är följande, och jag citerar: en typ av personer som är ideologiskt och politiskt motiverade. De är ofta resursstarka, har starka åsikter, är i sina egna ögon idealister och återfinns ofta i ledarpositioner. En annan typ av personer som främst går med av sociala anledningar. Antingen dras de med av vänner och kamrater, eller så går de med för att de söker vänner och kamrater. Vi ser att personer som är ensamma blir uppfångade av dessa miljöer. Vissa grupper har helt cyniskt erbjudit beskydd till mobboffer. Sammantaget finns många sociala processer som leder in i miljöerna, och det här är den vanligaste anledningen till att personer kommer med. Sen har vi en tredje grupp som kallas spänningssökarna. De är fascinerade av våld, vapen, uniformer och slagsmål. De kanske har spelat mycket på nätet och vill uppleva samma spänning i verkligheten. Det har vi sett i förhållande till de som har dragit till IS i Syrien. En fjärde typ är de socialt utslagna. Personer som är fulla av frustration och aggression och har ett tungt bagage efter att ha vuxit upp i dysfunktionella familjer med våld eller med föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa. De här personerna är vana vid att lösa problem med våld och upplever att de accepteras och får status på grund av sin våldskompetens när de går med. De står ofta för det värsta våldet. Sen har vi en femte typ som vi tenderar att glömma. De som är födda och socialiserade in i extremismen. Det finns andra och tredje generationen nazister i Sverige till exempel. Vi ser också detta i islamistiska miljöer. Personer som inte behöver en väg in i extremismen för att de redan är där. Slutcitat. Ja, allt det här.
Långt citat.
Ja, förlåt, jag var tvungen att skratta. Alltså, den andra punkten var... Ja, du kommer komma dit. Jag tänkte att du skulle få möta det här, Lindberg. Och då det var ganska många påståenden och frågeställningar i ett, tänkte jag här för enkelhetens skull och för att både du och lyssnarna ska hänga med, så ska du få bemöta en fråga i taget. Håller du med om Björgös definition av vad en extremist är? Det vill säga, är det extremistiskt att legitimera våld som politisk metod och att förakta demokrati och mänskliga rättigheter?
Alltså extremist är ju precis som så många andra ord som ofta används i sammanhanget när folkfientliga krafter pratar om exempelvis den nationella rörelsen. Det är ju ett riktigt orwellianskt uttryck. Extremist är, så som det används, nyspråk som egentligen inte har någon klart definierad betydelse utan kan vridas och vändas runt till nästan vad som helst och är beroende på vem du faktiskt frågar och i vilket sammanhang. Är det extremistiskt att legitimera våld som politisk metod? Ja, i sådana fall så är ju dagens parlamentariska demokratin helt klart extremister. Eftersom att de ju använder sig av polis som med våld försöker hindra och trakassera politisk opposition. Batongslag i skallen på nationalsocialistiska demonstranter, det är väl verkligen inte bara att legitimera, men att faktiskt också använda våld som politisk metod. Och extremistiskt att inte stå för demokrati då? Ja, alltså, extremism för mig, det handlar ju om någonstans om ytterligheter, att man avviker från det normala. Och ja, i sådant fall får man väl kanske hålla med här då. Liberal parlamentarisk demokrati, det är ju det normala idag. Det är det som etablissemanget av idag och flest politiska partier står för. Och därför kan det väl i viss mening sägas vara extremt att stå för en annan världsåskådning än den liberaldemokratiska. Och detsamma gäller väl då också mänskliga rättigheter. Jag antar kanske att sådant som att homofiler ska få gifta sig och adoptera barn och att hela mänskligheten ska få bosätta sig i vilket land de vill på jorden, att sånt också räknas in som mänskliga rättigheter nu för tiden. Och visst, det är ju normen hos etablissemanget idag, så därför är det väl extremistiskt att gå emot detta. Men allt handlar alltså om sammanhang. För skulle vi istället gå ut till en slumpvis utvald grupp av arbetarmän någonstans i Sverige, då kan jag lova att det här inte längre är extremistiskt. I det sammanhanget är det istället extremism att just framhäva homofili och massinvandring. Då är det plötsligt extremistiskt att stå för så kallad demokrati och det som idag kallas för mänskliga rättigheter. Så det är ett väldigt, väldigt svårt ord att definiera det här och som beror helt på sitt sammanhang. Men jag skulle i varje fall också vilja se ordet extremist som någon som kämpar för ett mål med extrema följder. Och ser man inte den benämningen, då är det återigen de som regerar idag som är de verkliga extremisterna. För deras politik, den leder till irreversibla folkmord. Både genom det pågående folkutbytet av idag och historiskt genom exempelvis atombomberna. Så det är extrem politik om något.
Men är då Nordiska motståndsrörelsen extremister?
Både ja och nej är väl svaret på den frågan. Alltså i förhållande till vad dagens system förfäktar och den politik som förs av regeringen idag så är vi ju absolut extremister. Vi är deras renodlade motpol inom precis alla områden som existerar. Och således så i den bemärkelsen så är vi ju verkligen extremister. Men som sagt, i förhållande till hur vanliga arbetarmän resonerar eller sett till vad den förda politiken leder till, så står tvärtom Nordiska motståndsrörelsen för det naturliga, för det normala, för det sunda. Och då är det dagens system som är extremist.
Den här Björgö räknar ju upp nationalsocialister, radikala muslimer och antirasistiska vänsterextremister som extremister. Men finns det någon likhet alls mellan de här tre?
Det skulle jag väl faktiskt ändå någonstans vilja säga att viss likhet finns det väl. Jag förordar ju absolut inte att vi ska klumpas ihop med varandra och dömas som en på detta viset. För så mycket likheter finns det inte. Men visst, något finns där. Samtliga de här grupperingarna som nämns, de vill ju ändå åstadkomma en förändring i samhället. En förändring som är större än den som går att åstadkomma bara genom att gå och rösta på något av de etablerade partierna. Och jag är också ganska övertygad om att det faktiskt återfinns fler idealister inom dessa grupper än vad det gör inom resten av samhället. Det är säkert många som är radikala muslimer eller vänsterextremister som kämpar för det de gör, inte med anledning av att de vill nå personliga och materiella fördelar, utan för att de med sin respektive samhällsanalys vill skapa ett så pass bra samhälle som möjligt. Och även om visionerna skiljer sig åt drastiskt så engagerar de sig ändå, precis som vi nationalsocialister, för att skapa en bättre värld. Men då i enlighet med vad deras respektive vision av den här bättre världen är då. Att det inte blir en bättre värld med deras visioner, det kan de inte belastas för i den här frågan menar jag. Utan där får man ändå sätta syftet att det är det de tror på och känner att de kämpar för. Och jag tror ganska övertygad om att de här idealisterna dock är allra mest vanligt förekommande inom nationalsocialismen. Och minst vanligt förekommande inom vänstern. Men de finns där, helt säkert. Bland muslimerna så kan det ju faktiskt tänkas att man kämpar av egocentriska motiv också. För att man ska få sina oskulder när man kommer till paradiset och så vidare. Och inom vänstern så tror jag det är ganska vanligt att man tror sig kämpa av idealistiska skäl när man frågar dem. Men när man gräver lite djupare i det så upptäcker man istället att det i en hel del fall handlar om ganska egocentrerade skäl därmed. Att man är lite trasig och lite knasig och att man därför aktivt försöker sänka resten av folket, samhället och världen till ens egen nivå. Så att man på det här viset kan känna sig lite bättre. Allas lika värde, ni vet, som ju egentligen bara handlar om att sänka allt och alla till den sämstes nivå så att ingen ska kunna känna sig sämre än någon annan längre. Och såklart att det även inom nationalsocialismen kan finnas vissa personliga fördelar i form av den fantastiska gemenskap man hamnar i och den självförbättringsprocess man blir en del av genom nationalsocialismen och så vidare. Men det är väl likväl så att det här för de flesta innebär större offer än vad de får igen i form av personliga fördelar. Alltså krävs det att nationalsocialismen främst består av idealister, för annars skulle rörelsen aldrig bestå.
Jo, absolut är det så. Och jag tänker också att de radikala muslimerna är betydligt mer idealistiska än vad vänstern är, eller vänstern har blivit idag. De går ändå sin egen väg, och medan vänsterextremisterna nästan är utan undantag faktiskt idag systemets fotsoldater, framförallt en nätverk som AFA. Det är liksom de gör de sakerna som polisen och säkerhetspolisen egentligen inte kan för att det är olagligt. Så har de människorna istället, och kanske förse dem med information så att de kan trakassera de som är arbeta mot systemet helt enkelt. Så det är verkligen inga idealister på den sidan. Även om du, som du säger, det kanske finns en och annan där också.
Jo, sen är ju den extremvänstern är också en ganska bred rörelse. Så att jag håller helt med dig i fallet AFA. Helt och hållet. Och där kan man ju verkligen se hur miljön har förändrats sen jag och du blev aktiva nationalsocialister, för att det var ju kanske en miljö som bestod av idealister förr och en miljö som bestod av vita arbetarmän och så vidare, men det är det ju verkligen inte längre idag, utan det har ju hänt en hel del där.
Jo, och det har ju även hänt med KPMLR, eller KP då, har ju också blivit infiltrerat faktiskt. Så att jag vet inte vilka som finns kvar. Det finns en del intellektuella små kretsar här och var. Men...
Ja, kanske några av djurets aktivisterna och sådär. Kanske det finns lite idealister i, tänker jag. Och sådär. Men, ja. De är ju ändå ofta vänsterorienterade, tänker jag.
Mm. Ja, bra, bra. Men då har vi de här fem olika idealtyperna som radas upp. Driftiga och starka idealister. Sådana som är utstötta och går med för att få kompisar. Våldskåta spänningssökare. Socialt utslagna människor med trasiga uppväxter. Och sådana som föds in i det. Återfinns alla de här typerna i Nordiska motståndsrörelsen?
Alltså faktum är att de här fem personlighetstyperna, och det är det som är så intressant med så kallade forskningsrapporter som det här bygger på, eller den här forskaren, det är att alltså, de här fem personlighetstyperna, de kan du nog hitta i varenda parti i Sverige. Varenda större förening, i varenda slumpmässig folksamling om 100 personer, var som helst i landet. Jag är... som sagt, helt övertygad att om man tittar på motståndsrörelsens medlemmar så är idealisterna den absolut vanligaste personlighetstypen av dessa fem. För som jag var inne på innan, det krävs att du är en sann idealist för att stå emot all repression, för att orka kämpa mot ett etablissemang som hatar dig och gör allt för att krossa dig år ut och år in. Då måste du vara idealist för att ha styrkan och stå pall för det i längden. Sen ska det också nämnas att vi i motståndsrörelsen faktiskt inte bara håller ett utan två rekryteringsmöten med folk som ska gå med oss. Där vi faktiskt inte bara tar det på telefonen eller någonting, utan vi träffas, vi sätter oss ner och pratar. Ungefär som arbetsintervju, kan man säga. Och det här gör ju också att många av dem som kanske inledningsvis söker sig till oss av fel anledningar, de sållas bort redan i ett tidigt skede. För det är ju idealisterna som vi vill rekrytera, inte de som bara söker för sökandets skull och inte har hittat sig själva än. Men jag menar, är det så att du bara är ute efter att få kompisar, då är det ju faktiskt... hur vi än vrider och vänder på det, så otroligt mycket enklare att bara börja med någon idrott eller något annat fritidsintresse där du kan få vänner utan att direkt behöva offra någonting. Är du bara ute efter våld, då är det nog både enklare och framförallt så är det effektivare att bli exempelvis fotbollshuligan eller någonting. Är du socialt utslagen och allt det här våldspotential och bla bla bla, då tar du ju faktiskt gängkriminalitet kanske vara mer lockande. Och sen för all del den här sista punkten då. Alltså, precis som Marcus Hansson skrev i sin strålande artikel här i veckan, Barnuppfostran och politik. Så givetvis hoppas vi väl att våra barn ska ta efter våra värderingar. Precis som att alla andra människor på jorden hoppas det om sina respektive värderingar och sina respektive barn. Men likväl så skulle jag vilja säga att i nuläget så är det ju än så länge i varje fall ganska få som har gått med oss där någon av deras föräldrar redan är anslutna. Så att det är ju ändå, som sagt, idealisterna är ju ändå den stora merparten av de här idealtyperna i varje fall som man finner inom vår organisation. Det är jag 100% säker på.
Ja, det är ju precis som du säger. Det finns överallt. Jag tänker på det här andra och tredje generationens nazister. Jag menar, de som sitter i regeringen nu, eller topparna inom sossarna och sådär. De är väl andra och tredje generationens socialdemokrater, de flesta av dem.
Exakt.
Alltså, är det det som gör att de är extremister? Eller liksom...
ja.
Vad har det med extremism att göra?
Nej.
Tror du att någon av de här typerna är vanligare eller mindre vanliga bland radikala muslimer, antirasistiska vänsterextremister eller ja, ibland aktiva socialdemokrater?
Ja, det tror jag. Vi har ju varit inne på det lite här till och från. Men jag vet ju till exempel att, och jag vet det med 100% säkerhet, lika säkert som jag vet att idealisterna är fler inom nationalsocialismen, så vet jag att de här socialt utstötta, de i högre utsträckning drar sig till antirasiströrelsen än någon av de andra nämnda rörelserna. Som jag var inne på här tidigare, så den extrema vänstern av idag, det är ju någon slags, har ju kommit att bli en samlingsplats för väldigt konstiga människor. Utmobbade typer, avvikande sexuella läggningar och olika, ibland ganska allvarliga mentala störningar. Och det har visat sig genom undersökningar av vänstermänniskor när man har kommit fram till att de lider av psykisk ohälsa i mycket, mycket högre grad än andra i samhället. Och alltså egentligen, det räcker ju att du kollar på ett valfritt fotokollage av våra motdemonstranter när Nordiska motståndsrörelsen har varit någonstans i landet eller Norden och demonstrerat. Du ser själv med dina egna ögon att det jag pratar om stämmer. Det är alltid småflickor, rasfrämlingar och sen då de här människorna som uppenbarligen haft en jäkla otur i det genetiska lotteriet som man skämtsamt brukar kunna kalla det, även om det ju egentligen handlar om biologi och vetenskap och inte alls om någon tur eller otur.
Men alltså, ursäkta, om man klär ut, jag håller helt med, och klär man ut sig till så här psykotiska clowner i hundratals, kanske. Alltså, det är ju något fel på människorna.
Jo.
En normal människa gör inte så där.
Nej. Och du vet jag ändå inte ens om de är värst, clownerna. Alltså det finns många ganska speciella typer som står bland våra...
Ja, det är bara att de är i ögonfallande. De erkänner ju sin psykiska ohälsa genom att göra det.
Jo, men absolut. Så är det. Så är det absolut. Och nu vill jag återigen säga att det gäller inte för alla inom vänstern detta. Så är du inte en av dem jag pratar om, så ta inte åt dig. Där finns en del vilseledda idealister kvar, vill jag tro, inom vänstern. Kanske som vi sa innan, mest inom miljörörelsen, kanske lite mindre inom antifa-rörelsen och så vidare. Men några vilseledda idealister tror jag där finns kvar. Människor som förhoppningsvis kommer hitta rätt så småningom. Som kommer hitta till oss, där de faktiskt kan vara med och kämpa för en bättre värld. Men däremot så är jag helt på det klara med att det är mycket, mycket vanligare med dessa socialt missanpassade människor inom vänsterrörelsen än vad det är inom någon av de övrigt nämnda rörelserna. Helt klart. Och sen då när det kommer till det här med att födas in i en politisk rörelse, så är jag precis lika övertygad som dig, Weidland, att det är allra vanligast just inom Socialdemokraterna. Den här inställningen, alltså... Och jag tänker inte bara bland toppolitikerna, utan jag menar också bland de som ideologiskt ser sig som socialdemokrater, deras valboskap och så vidare. Det har nu börjat ändra sig lite i och med Sverigedemokraterna de senaste valen, men det här med att, ja men fassan han var sosse så därför är jag det med. Alltså det är ju den typen av tänk som till stor del har legat till grund för att Socialdemokraterna närmast ensamma haft makten i över 100 år i Sverige. De har kunnat bete sig precis hur svinigt som helst. De har kunnat vara hur korrupta som helst. De har kunnat ljuga hur mycket som helst. De har kunnat bedriva en helt vansinnig politik. Totalt överge arbetarna och sälja ut hela vårt land till främmande intressen. Folk har ändå fortsatt rösta på dem enbart av tradition. Att ja, men fassan han röstar ju på dem, så det gör jag också. Så där kan man verkligen prata i Socialdemokraterna om att man föds till att bli socialdemokrat, så att säga.
Ja.
Och sen då de här radikala muslimerna. Jag får nu faktiskt säga att jag här har lite för dålig koll på vilken typ av människor det är som blir radikala muslimer för att kunna uttala mig om vilken människotyp det är som blir det. Ja, såklart så är det ju nästan uteslutande utom europeer. Det kan vi väl vara överens om, men i övrigt så vet jag faktiskt inte om någon av de här idealtyperna stämmer in eller inte alls stämmer in på den rörelsen.
Mm. Jag tänkte vi skulle lämna den här expertikeln, men jag vill faktiskt gå tillbaka för att jag vet inte om folk hörde det, men jag skrattade till när jag läste om en av de där idealtyperna. Hörde du det, eller?
Ja.
Ja, och det var faktiskt inget så här fejkat skratt, utan det kom spontant. Jag hade faktiskt inte läst det där innan, så när jag såg det så var det ganska roligt. Och det står ju alltså att vi ser att personer som är ensamma blir uppfångade av dessa miljöer. Vissa grupper har helt cyniskt erbjudit beskydd till mobboffer. Så att det man ser framför sig där är ju alltså att vi står vid skolan, vid skolorna och letar upp människor som är mobboffer. Och liksom så här, kom med oss så ska vi skydda dig och så där. Och alltså jag vet, vart har du där? När har det ägt rum? Någonstans? Alltså,
Nej.
vad är det där?
Det kan ju för all del, nu vet man ju inte, nu maskerar han ju sig bra, den här forskaren. Så det kan ju vara vänsterextremisterna han pratar om här. De kanske har någon sån tillvägagångssätt, blitz där i Oslo eller någonting.
Ja, alltså, jo, absolut, jo, så kan det ju vara. Ja, men då är det inte roligt längre. Men alltså, vi har aldrig gjort, vad jag vet,
Nej.
någonting sånt där. Och jag känner inte till någon annan nationell som har agerat på det där sättet faktiskt.
Nej, inte jag heller. Absolut inte. Det känns väl helt verklighetsfrånvänt, faktiskt.
Ja. Ja. Men vi lämnar X-partikeln då och kommer istället in på vår egen version av frågan. Och då får du den rakt av. Vem blir aktiv nationalsocialist?
Ja, det blir de nordeuropeiska män och kvinnor som är stolta över vilka de är, stolta över sitt ursprung och som finner att det är viktigt att det fortsätter finnas vita nordeuropeiska människor också i framtiden. Altruister som är redo för kamp och redo för personliga offer för att plikten kräver det. För att det helt enkelt inte ligger i en nordbos natur att vända andra kinden till och hoppas att någon annan löser problemen som man står inför. Och egentligen så kan ju vem som helst som bara är lite klarsynt och har blicken fäst lite högre än kring sin egen person bli nationalsocialist. Men i tider som dessa när det kan vara förenligt med en del repression och kämpa för vår sak så krävs det oftast då också att det just är idealister. Att det är modiga människor som inte är rädda för att gå sin egen väg fast fårskocken annars unisont väljer den väg som leder till slakthuset. Och vi publicerar faktiskt en artikel här på motståndsrörelsen.se i veckan som vi kan länka till i avsnittsbeskrivningen. För den går faktiskt in en hel del på just den här frågan, vem som blir en nationalsocialist. Eller rättare sagt, som det också hörs i rubriken, vilka går med i motståndsrörelsen och varför. Från e-post som har kommit in och besvarats då. Och jag tänkte att jag ska läsa ett stycke från den artikeln faktiskt som också lämpar sig väldigt bra här. Och det är som svar på frågan kring vad det är för någonting i samhället som leder till att folk börjar tänka som vi gör. Citat. Alla vägar leder till Rom, heter det. Och det skulle kunna gälla för Nordiska motståndsrörelsen också. Vissa inser allvaret i vår hjärtefråga, att vita nordeuropeer är en utrotningshotad art idag som blir färre och färre på planeten för varje år som går. Andra ser att araber och afrikaner är kraftigt överrepresenterade när det kommer till grov brottslighet och framförallt våldtäkter. Några inser att både kapitalismen och kommunismen leder till samma sak. Att de som redan har makt och pengar blir ännu rikare och mäktigare på bekostnad av de som inget har. Och förstår därför att det behövs en tredje väg. Andra är trötta på miljöförstöringen och att djur behandlas så illa. Ytterligare andra ser vilken enorm överrepresentation judarna har på olika maktpositioner i samhället. Och vill kämpa för att återta makten till sitt eget folk. Vissa ogillar att hela etablissemanget idag stödjer utökade rättigheter för pedofiler. Och så vidare. Slutcitat. Och utöver allt det här, allt det som är sagt, modiga altruister och folk som hittar hit av ett av 100 politiska skäl, så finns det också ett fenomen som jag bara vill nämna för att man har sett det till viss grad, absolut inte någon form av majoritet, men det förekommer ändå då och då. Och det är att de som tidigare har varit på samhällets botten, men som sen har rest sig därifrån och ni är betydligt bättre människor, de händer att de ansluter sig till vår sak. Och det här tänker jag att dels ligger ju självförbättring i nationalsocialismens själva natur och således är det ganska logiskt att en människa som har kommit en bit på den här vägen redan vill fortsätta på på den här vägen och då tillsammans med andra som har liknande upplyftande och positiva livsinställning som de själva. Och dels så har de ju också sett hur mycket samhället spottade på dem när de låg längst ner. Och därför så inser de behovet av en ny och mer välfungerande socialism i form av folkgemenskapen. Och slutligen så har de också redan förlorat allt en gång. Och de har sett att de överlevde faktiskt fast de förlorade allt. Och därigenom så är de inte lika rädda som medelsvensson är för att förlora det de har igen. Eller för den delen rädda för att folk ska se ner på dem. Så därav tänker jag att också den gruppen ibland väljer nationalsocialismen.
Och många av dem blir ju faktiskt väldigt goda nationalsocialister. Så, just för att de har varit med om det sämsta kan man väl säga. Och verkligen lämnat det bakom sig. De har analyserat sin tidigare situation och gjort ett avstamp och gått vidare.
Mm.
Hitta verklig mening med sitt liv. Sen finns det ju också sådana som återfaller såklart i tidigare problem och sådär. Men i väldigt många fall så blir och förblir de goda nationalsocialister.
Absolut. Men jag egentligen så alla med mod, stolthet och lite pliktkänsla, de kan och framförallt de bör engagera sig nationalsocialistiskt med oss i Nordiska motståndsrörelsen och det med ögonen böj.
Men skiljer det här sig från vilka som blir passiva nationalsocialister? Alltså mer bara sådana som sympatiserar med oss snarare än att de går hela linan ut och engagerar sig?
Alltså egentligen, om man ska hårddra det, så kan man knappt vara passiv och samtidigt vara nationalsocialist. Kamp, det utgör ju en väsentlig del av nationalsocialismens själva väsen, skulle jag säga. Så visst, en person kan för rent politiskt såklart kan tänka nationalsocialistiskt och således också stödja oss, givetvis. Men vad jag menar är att en person som verkligen hittat till den nationalsocialistiska världsåskådningen som verkligen förstår och låter sig upplyftas av nationalsocialismen, som lever sitt liv efter nationalsocialismen, då kommer denna personen också kämpa och göra det för allt vad hon förmår utifrån sina egna förutsättningar. För att det ingår liksom i hela konceptet med att vara nationalsocialist, så ingår det att man kan inte bara sitta och titta på när det sker orättvisor och hemskheter mot vårt folk, utan då måste man banne mig ta näven ur fickan och kämpa också. Så jag tror därför att de som kanske liksom har hört om vår politik och håller med oss, de som har läst vår väg eller våra artiklar eller tagit del av vår propaganda och men håller med om det vi säger där liksom, de kanske sympatiserar med oss utan att nödvändigtvis engagera sig, men de som verkligen har satt sig in i och förstår nationalsocialismen, de kämpar också aktivt för den på ett eller annat vis. Och så tror jag kanske att det skiljer sig.
Ja, och bra att du nämnde det där. För att det är det här som gör att det är den idealistiska typen som är övervägande i organisationen som Nordiska motståndsrörelsen. Dels har vi den här repressionen som du talade om tidigare, som stöter bort de som inte vill offra lika mycket, om man säger så, som inte är idealistiskt sinnade fullt ut. Och sen har vi det här inslaget av kamp, alltså att en integral del i nationalsocialismen, alltså rent ideologiskt, så finns den där.
Mm.
Så att den tilltalar också den typen av människor.
Jo, helt klart.
Så den här Björge har ju helt enkelt fel. Han menar på att det är bara ledarskapet som har som består av den idealistiska personlighetstypen, medan det snarare i en organisation som vår så är det liksom alla.
Mm.
Alltså mer eller mindre ledare, chefer, aktivister, medlemmar på alla nivåer.
Mm.
Ja, men om vi tittar på det ur en mer materialistisk synvinkel, är det mest män eller kvinnor som går med oss? Är det mest unga eller äldre? Mest sådana med traditionell arbetarbakgrund eller akademiker? Mest skåningar eller norrlänningar? och varför och varför inte?
Ja, även detta svarar vi faktiskt på ganska bra i den här artikeln som jag nämnde tidigare här. Vi har alla sorts människor i motståndsrörelsen. Allt från tonårsgrabbar till Vera Oredsson som mer aktivt än många andra faktiskt kämpar fortfarande fast hon är 93 år gammal idag. Och vi har nog också de flesta yrken representerade inom organisationen skulle jag vilja säga. Det är såklart att många arbetar inom klassiska arbetaryrken, hantverk och industri och sådär. Men vi har också medlemmar som arbetar inom vården, arbetar som ekonomer, civilingenjörer, lantbrukare, egenföretagare i olika branscher och sådär. Så att det är en stor bredd, det skulle jag vilja säga. Som sagt, klassiska arbetaryrken vanligare, men ändå förekommer allt. Och så ser det ju egentligen ut i samhället också. Det går ju fler klassiska arbetare på varje akademiker. Så är det ju. Och det här då var vi har flest medlemmar, om det är mest skåningar eller norrlänningar som är med oss, det vill jag faktiskt av taktiska skäl inte uttala mig om. Men vi kan väl i varje fall nämna att 2020 var vi aktiva i 172 stycken i olika svenska kommuner. Så nog finns vi lite varstans. Och kikar vi väldigt snabbt på löpsedeln till motståndsrörelsen.se så kan vi se här, då är det aktivism i Jönköping, det är aktivism i Strängnäs, Strömstad, Malmö, Skellefteå, Stockholm. Ja, så att det är liksom verkligen, vi finns över hela landet. Det är vissa svarta fläckar som jag irriterande nog måste erkänna i vissa specifika kommuner där vi av någon outgrundlig anledning alltid har haft svårt att rekrytera människor. Men förutom de här svarta fläckarna så skulle jag säga att vi finns representerade i hela landet och även i större delen av hela Norden faktiskt. För ännu mer svar än så här så ska jag för enkelhetens skull citera den tidigare nämnda artikeln lite igen. Har det redan sagts en bra en gång och så nyligen så är det väl dumt att hitta på uppfinna hjulet igen eller vad man säger. Och då står det så här gällande ålder. Citat. De allra flesta går med oss när de är mellan 25 till 30 år. Jag tror att denna ålder är vanligast för att det är först då man har landat lite i livet. Man har arbete och egen bostad. Kanske fått sitt första barn och så vidare. När man får barn själv så inser man verkligen allvaret i situationen. Och förstår att om inte man själv gör något åt det så är det enda det leder till att ens barn kommer få ta fighten dubbelt upp när de är vuxna. Slutcitat. Och även gällande kön besvaras det i artikeln och då står det så här. Jag skulle vilja säga att andelen kvinnor som söker sig till oss växer. Det är bra många fler nu än för 10 år sedan. Men ja, det är fortfarande en majoritet män. Jag tror det finns två orsaker till detta. Dels att det vi gör är allvar och ingen lek. Det är en kamp som kan innebära hot och våld och det skrämmer nog bort en del kvinnor. Den viktigaste orsaken är nog dock för att kvinnor är betydligt mer känsliga för att sticka ut från flockmentaliteten. De är väldigt oroliga för vad andra människor tänker och tycker om dem. Män gör i högre utsträckning vad de vill och känner för, utan att bry sig alls lika mycket om vad grannarna eller arbetskollegorna ska tänka om det, slutcitat. Och slutligen då gällande det här med kvinnorna kan det väl också läggas till att det här med att en del kvinnor då kanske skräms bort av hot och våld, det är väl en sanning då som gäller i en högre utsträckning när de väl får barn och blir mammor. Om de inte redan var engagerade hos oss sen innan de blev mammor då, så blir ofta kvinnor ännu mer försiktigt lagda när de får barn då. Men det är i alla fall en relativt ogrundad rädsla skulle jag ändå vilja säga. För att givetvis finns det olika uppgifter för olika människor i vår kamp. Vi skulle ju såklart aldrig sätta en småbarnsmor med en fana i handen på ett torgmöte någonstans i någon storstad liksom, och låta henne ta den risken. Nej, det finns andra väldigt, väldigt viktiga uppgifter som också behöver skötas och som kanske då faktiskt lämpar sig bättre för en kvinna med barn som hon kan arbeta med istället. Så att Det skulle väl vara en lögn om jag säger att det inte finns någon risk alls för hot och våld, men den är absolut inte liksom så stor att man behöver fundera något nämnvärt på det, skulle jag vilja säga, under de uppgifterna man kommer få i den rollen. Ja.
Jo, sen när kvinnor får barn så kan de ju bli, ja, de blir ju inte inaktiva, de är ju aktiva i den biologiska kampen, eller att fostra sina barn.
Absolut.
Våra barn och sådär. Men
så vi, så vi kan få de här andra och tredje generationens nazister.
Precis. Nej, men de kan bli borta från den politiska kampen ett tag. Men de är ändå med, liksom. De är med på möten och lite sådana saker. Men de kanske inte frontas på samma sätt. Och sen har vi också, jag har jobbat med Nordfront en massa år och det finns gott om kvinnor, har funnits gott om kvinnor genom alla år som har sysslat med att de har varit skribenter, korrekturläsare, översättare och ovärderliga på det området dessutom. Som gör liksom saker, de kanske inte är ute på gatan och står med fana som du säger, utan de kan sitta hemma och göra viktigt arbete.
Mm.
Så att det är inte bara de man ser som är med oss, om man säger så.
Nej, det finns ju jättemånga uppgifter till att fylla bakom fasaden, så att säga.
Mm. Jajamän. Om då någon som inte stämmer in på det här medianvärdet, en medelålders kvinna med akademisk bakgrund, boende i en stad där vi inte är särskilt aktiva, och om den kvinnan kanske lyssnar på detta och funderar på att ansluta sig, men avskräcks med anledningen att hon är rädd att känna sig ensam. Vad har du då att säga till henne?
Ja, för det första kan det nämnas, eller vill jag nämna, att hon givetvis är varmt välkommen i organisationen. Det är det första jag vill säga. Väldigt, väldigt varmt välkommen. Vi värderar ju också våra medlemmar utifrån vad de bidrar med och vad de har bidragit med till kampen. Vi värderar ingen efter ålder, kön, utbildning eller socioekonomisk status, utan det viktiga när du är medlem eller aktivist hos oss, det är ju vad du faktiskt kan bidra med till kampen, här och nu och i det långa loppet. Så med det sagt, det är ingen nackdel för dig på något vis att du är medelålders, att du har en akademisk bakgrund, att du bor i en stad där vi inte är så aktiva och så vidare. Det ligger där inte i fatet på något vis när du skickar in en ansökan till oss. Det vill jag verkligen, verkligen poängtera. För det andra så vill jag också säga att vi har en väldigt, väldigt bra gemenskap inom organisationen. Vi är ju nationalsocialister och därför så brinner vi ju för folkgemenskap. Och givetvis så genomsyras ju också då vår organisation av folkgemenskapstanken. Så för oss, det är inget konstigt, det är inget ansträngt att man umgås män och kvinnor i vår organisation. Det är inget konstigt att man umgås, att pensionärer och ungdomar umgås med varandra och pratar med varandra och utför aktivism tillsammans. Det är inget konstigt alls och inget ovanligt. Tvärtom så skulle jag vilja säga att det är många, både äldre och yngre, som uppskattar att det är på det här viset. Och det liknar ju mer hur samhället faktiskt såg ut förr i tiden. Det är ju nu det här moderna industrisamhället som, och kärnfamiljen och allt det här som har lett fram till att man alienerat sig från de äldre till exempel. Och att en man och en kvinna helt nödvändigtvis måste innebära någon form av sexuell spänning däremellan och allt vad det nu kan vara. I vår organisation är det folkgemenskap som råder, så du kommer komma in i den gemenskapen även om du så skulle vara ensam i det här i din ålder eller med din bakgrund eller vad det nu kan vara. Men sen givetvis ännu viktigare så är det ju så att vår kamp, den är ju såklart så otroligt mycket viktigare än att man får lov att hållas tillbaka av såna här tankar. Jag kan nästan lova dig att du kommer inte vara helt ensam i din ålder och med din bakgrund. Jag kan ännu mer säkert garantera dig att du kommer lära känna och kommer komma väl överens med folk även om du skulle vara ensam. Men trots det så får ju inte det här vara det avgörande anledningen till att du vill ansluta dig till oss. Du ska såklart gå med oss för att du vill dra ditt strå till stacken för att befria vårt land, för att rädda vår ras. Och i den kampen, där finns det en uppgift för alla. Det finns en uppgift, vem du än är, som det står ditt namn på. vilka erfarenheter, vilka egenskaper du än besitter, så finns det någonting just för dig att hjälpa till med. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ditt folk behöver dig, så gör din plikt. Kom med oss och kämpa för ras och nation, vem du än är. Ja.
Tack för det. Och med de orden så avslutar vi ledarperspektiv för denna gång. Ni kan skicka ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg. Och det gör ni till ledarperspektiv@nordisradio.se. Har ni kritik, positiv såväl som negativ, så kan ni också skicka den dit. Stöd Nordiska motståndsrörelsen. Läs mer på motståndsrörelsen.se. Kommentera gärna detta avsnitt på Nordisk Radio och sprid det på sociala medier. Tack för idag och på återhörande.
Tack och hej då. Adjö.